God morgon, eller god förmiddag, eller vad man säger. Robin heter jag och jag pratade här igår. Och nu ska jag prata igen, som sagt, om bruden och även om brudgummen. Så jag har mina anteckningar här som jag kommer följa förhoppningsvis. Ja, ni män här idag, hoppas ni är medvetna om att ni alla kommer bli en kvinna. Kristi brud, som det står om i Bibeln. Våra systrar här, de har ju fått söners rätt. Så enligt Bibeln så är de söner också då, på sätt och vis. Så det här är ju bildspråk, så att säga. Igår pratade jag om ett ämne som kan tyckas lite kontroversiellt ibland, men den yttersta tiden och Jesu återkomst och allt spännande som kommer hända då. Nu pratar jag inte om allt, men i alla fall. Idag så kommer jag prata om något som kan vara lite kontroversiellt också, nämligen Kristi brud. För det hände ju något i Knutby för massa år sedan, och sen så det drog det här begreppet, tycker jag, i smutsen. Och sen har man inte pratat så mycket om det kanske i alla sammanhang. Men jag tänker att om fienden vill att vi inte ska prata om någonting och dra saker i smutsen och förvirra saker, då ska vi prata om det ännu mer för att få fram vad Bibelns budskap om det är. Vad vill Gud säga om det? Så idag ska jag fokusera om relationen mellan bruden och brudgummen. Paulus säger i andra Korinthierbrevet 11:2 att han brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. I fotnoten till 11:2 angående trolovat så står det: Paulus liknar sig vid en far som trolovat sin dotter, församlingen, till äktenskap med Kristus. Församlingen är alltså jungfrun som är trolovad med Jesus. Men bröllopet har ännu inte skett. Paulus talar om något liknande i Efesebrevet 5:25-27. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. Detta är ju vårt mål som Kristi brud. Att bli heliga. Att vara fläckfria. Och till det här perspektivet om Jesus som brudgummen finns en annan aspekt av honom. Och det kopplar samman det här med brudgummen på ett intressant sätt som vi ska se. Vi finner nämligen att Adam är en förebild för Kristus. I första Korinthierbrevet 15:45 skriver Paulus om Adam och Kristus att den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Jag läser från Folkbibeln 2015, tror jag, eller någonting. Men det är Folkbibeln i alla fall. Det är alltså så att Jesus är den sista Adam. Vad har då det här med att Jesus är brudgummen att göra? Jo, det är som att Bibeln ramas in av två stycken väldigt lika berättelser. Bibeln har en början och ett slut som är väldigt likt. I första Mosebok ser vi hur Adam och Eva vandrade i lustgården och det var mycket gott. Och det fanns livets träd och det fanns floder i närheten. Det här var ju innan syndafallet. När sedan syndafallet sker så aktiveras Guds plan. Planen med Guds lamm som tar bort världens synd, som Johannes döparen sa i Johannes 1 och 29. Uppenbarelseboken 13:8 kallar honom lammet som är slaktat från världens grundläggning. Så detta med lammet som blir slaktat, det var så Guds plan från början. Det här var ju nu lustgården vid början av Bibeln. Och sen i Bibelns sista kapitel så finner vi ett tillstånd som är väldigt likt det i paradiset, i Eden. Men där är det Kristus som är Adam och församlingen som är hans maka, likt Eva. Vi ska titta närmare på tre bibelord. Först Uppenbarelseboken 21 och 9-11. En av de sju änglarna med de sju skålarna. Hinner ni med att slå upp? 21, 9-11. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen från Gud. Den hade Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Här verkar själva denna stad representera dess invånare, alltså vi som är hans brud. Och du läste ju det här fina bibelordet i början om brudeskaran inför tronen. Och det är samma sak där. Och vi läser i Uppenbarelseboken 22 och 1-2. Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor av floden, står livets träd. Det bär frukt 12 gånger varje månad, ger det sin frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folken. Och i samma kapitel, i vers 17, så står det sedan: och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Vi ser här att Jesus har sin brud. Och här igen står livets träd. Och vi ser en flod, livets flod. Ni ser likheten. Det är såklart ingen slump att det är så här, utan det här är mycket nära Guds hjärta. Och jag vill påstå att en av, eller kanske till och med den djupaste identiteten hos Jesus, är att han är en brudgum. Vi ska titta på några andra intressanta sammanhang. Vi kan nu läsa Johannes evangeliet 3, 28-30. Vad Johannes döparen säger. Det här är ju slutet på Johannes döparens tjänst. Och han har ju ropat till människor att de ska vända om, att de ska komma till Jesus, eller till Gud, och omvända sig till den sanna tron och sådär. Och nu är han med Jesus där. Och då säger han så här bland annat: ni kan själva vittna om att jag sa det. Jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. Bruden är den som har brudgummen. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom. Och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Så här alltså identifierar Johannes döparen Jesus med brudgummen och hans lärjungar som bruden. Sen är det väldigt intressant att i kapitlet innan, i Johannes evangeliet 2 och fram till 7-11 kommer jag läsa från, så gör Jesus sitt första tecken. Och det är alltså när han gör vatten till vin. Och det här är ju en bröllopskontext. 7-11. Jesus sade: fyll krukorna med vatten, och det fyllde dem ända till bredden. Sedan sade han: ös nu upp och bar in det till värden. Och det gjorde det. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sade: alla sätter fram det goda vinet först, och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av tecknen som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kanaan i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Nu vet jag att det var på hans mors inrådan som han gjorde det här. Han fick det här tillfället. Men det är ändå som att den här kontexten av ett bröllop drar fram hans identitet, hans uppgift, hans destiny, hans ödesbestämmelse. Jag tänker även på när Jesus vid den sista måltiden säger att han inte kommer dricka just vin mer förrän i Guds rike. Jag tror han sparar sig för lammets bröllop. Jag tror han sparar det bästa vinet till sist. Apropå det, just detta om bröllop, handlar Jesu sista liknelse innan hans tal om den yttersta tiden. Det finns i Matteus 22, 1-4. Jag läser mycket bibel här, men jag tycker vi ska göra det. För vi kan ju inte bara utgå från att alla kan bibeln utan till, utan vi läser. Jesus talade än en gång till dem i liknelser. Himmelriket är som en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men det ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: min måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad. Sedan sade han till sina tjänare: allt är färdigt för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför ut i vägskälen och bjud in alla ni ser till bröllopet. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med bordsgäster. Jag vet att ni hörde här om himmelriket är som. Himmelriket eller Guds rike, det är liksom grundtemat för Jesus. Men ett annat grundtema är ju det här med bröllopet, att han är brudgum. Och igen i kapitel 25, Matteus, så är det samma tema där med bröllop. I 24 så har han ju pratat om det här med yttersta tiden jättemycket. Så nu i 25 igen så är det om himmelriket. 25, 1-13. Då ska himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 av dem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men ingen olja med sig. Det förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde blev det alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Se, brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. Det oförståndiga sa det till det förståndiga. Ge oss av er olja. Våra lampor slocknar. Det förståndiga svarade. Det räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när det hade gått för att köpa kom brudgummen. Och det som stod färdiga gick med honom in i bröllopsfesten. Och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade. Herre, herre, öppna för oss. Men han svarade. Amen, säger er, jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Här ser ni hur Jesus i den här liknelsen ger sig själv identiteten som brudgum. Han som kommer tillbaka. Och han ger de troende identiteten av jungfrur. Jungfrur i Bibeln, bildspråk, är ju inte att de är nunnor och munkar nödvändigtvis. Utan det handlar ju mer om att man är att man inte har hållit på med avgudadyrkan. För det var ju det som Gud var på Israel för Gamla testamentet. De hade gått efter avgudarna. Och då såg ju Gud det som otukt eller äktenskapsbrott mot honom. De här, de är jungfrur allihopa. Men några av dem är inte olja i lampan. Det är ju värt att tänka och fundera på. Verkligen. Hur har man olja i lampan? Hur är man redo för bröllopet? Det här bröllopet, det kommer vara universums mest storslagna fest överhuvudtaget. Och där har ju vi, bruden, en oerhört central roll. Det går ju, det blir ju inget bröllop utan oss. Och det här bröllopet, det har förberetts sen tidens begynnelse. Vi läser nu Uppenbarelseboken 1969. Och jag hörde rösten från en stor skara. Som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska. Och det sade, halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige, är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått klä sig i. Linnet är det heligas rättfärdighet. Och ängeln sade till mig, skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Vilken dag det här kommer att bli. Tänk att få leva med det här perspektivet. Och med denna identitet. Veta att Jesus Kristus älskar oss av hela sitt hjärta. Och längtar efter oss som en brudgum längtar efter sin brud. Han som är konungars konung och herrars herre. Tänk va. Det är Jesus. Han är i himlen och han bor i vårt hjärta också. Han längtar efter oss. Han längtar efter den här dagen. Det här är den passionskraft som driver hela vår skapelse. Det här är Jesu hjärta. Han längtar efter bruden. Och bruden är vi. Och vi är som det här. Tillsammans med anden. Så ropar kom. Vi ropar kom till alla. Till den här bröllopsfesten. Vi ska bjuda in alla. Oavsett hur slarviga och ovärdiga de tycks vara längs vägarna, så ska vi ropa kom, kom till bröllopet. I Johannes uppenbarelse 5:8-9 står det: Och när det tog bokrullen följde fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fylld av rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, till du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Det här är våran frälsare och brudgum, som med sitt eget blod har friköpt sig, sin brud, människor från hela världen som har valt att bli hans brud. Jag läste en intressant sak på, känner ni till moravianerna? Det var ju någon väckelserörelse på 1700-talet. Och då var det några som till och med alltså sålde sig själva som slavar till några slavkolonier i Västindien. Och så åkte de med båt dit bort och blev missionärer. Och gick med på, jag tror de till och med betalade båtresan genom med pengarna som de hade fått för att de sålde sig själva som slavar till någon slavö. Och då står det så här, jag läser på engelska: As the ship slipped away, they lifted up a cry that would one day become the rallying call for all Moravian missionaries. May the lamb that was slain receive the reward of his suffering. The Moravians' passion for the souls were surpassed only by their passion for the Lamb of God, Jesus Christ. Jag kan översätta. Och när skeppet seglade iväg, så höjde de upp ett rop som en dag skulle bli deras rallying cry, deras stridsrop, eller deras rop för alla moravianska missionärer. Låt lammet som var slaktat ta emot belöningen för hans lidande. Moravianernas passion för själar överstegs bara av deras passion för Guds lam Jesus Kristus. Jag tycker det här är för stort för att tänka sig in i egentligen. Men vi ska ha vår identitet, att vi är Kristi brud. Det är det vi ska tänka på varje dag. Det är det vi ska styra våra liv efter. För att om vi har den identiteten, och vi vet att Jesus, hans identitet, han bekänner sig själv som att vara brudgummen som längtar efter bruden, då får vi rätt perspektiv på tillvaron, på våra liv som vi lever nu. Då är det inte bara en grå vardag. Då kan vi tacka Jesus varje dag för att vi är inbjudna till bröllopet där han ska dricka vin med oss igen. Och visst har han gett sitt vin till oss redan nu genom den helige ande, men vi är på väg där här alltihopa ska fullbordas. Så vet att ni är Kristi brud, att ni är på väg till det här bröllopet som Jesus talade så mycket om. Ja, tack så mycket. Det var vad jag hade att säga.